Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du lyssnar på en podd från Nerikes Allehanda.
Jaha, ska vi säga välkomna till Hemmaborgen. Jag är tillbaka. Fan, vad duktig han är, Billy, när han hoppar in.
Det är nästan Billy, så
att,
bra.
Ja, det är nästan så att jag inte vill komma tillbaka för att jag är rädd att folk ska börja skriva mail till dig om att kan du inte köra med Billy istället?
Ja, det är lite så där. Billy är ju, har ju ett klokskap som vi saknar.
Oh ja, han tänker efter innan han sätter sig i den här studion.
Precis, ja. Han har ju typ en plan.
Ja, ja. Exakt.
Ja, nej, men Billy är fin.
Billy är fin. Och fin var också segern senast här för ÖSK. Och det var väl skönt, jag vet inte om det var du som, du nämnde nog det i poddavsnittet senast, att det kändes som att matchen innan var en sån här lite, nu gick de sönder match, typ. Jag vet inte om du uttryckte det på det sättet exakt, men jag kände när de gick av planen efter den matchen att nu har det varit för lång tid här utan att det har lossnat. Så, och på samma sätt kände jag liksom att bra timing att vinna nu så att man kan studsa tillbaka i någon form av solsken.
Ja, exakt. Jag tror jag uttryckte det som att säsongen bytte lite ansikte mot utsikten. Att den här ilskan från många supportrar verkade vara tillbaka. Och det är, som du säger, ganska lång tid från den senaste segern och en del motgångar. Mm. Men återigen, precis som du sa, att då hoppa upp på hästen på det där sättet. Och det finns ju, jag tycker att det är imponerande ändå att komma ut och ta den matchen precis som man gjorde. Att man direkt ifrån avspark börjar spela fotboll och spela bättre fotboll än motståndarna. Gå till anfall. Och sen dessutom då inte vika ner sig trots att man inte gör det där målet som man trodde att det var tvunget att få. Så det ska ju ÖSK-laget ha stor cred för, tycker jag. Att man visade, det handlar ju ganska mycket om att visa att det är ändå spelglädje på något sätt som kanske bygger det där laget. Mm. Och det tycker de visade verkligen att det är roligt att spela fotboll. Nu spelar vi och nu försöker vi spela bra.
Just det. Och det här med att komma igenom lite på mitten som ni pratade om var ju intressant. Det var ju lite bättre i den här matchen också.
Mm. Ja, precis. Jag är inte riktigt mannen att förklara det här taktiskt kanske. Men man gjorde ju någonting med uppställningen som gjorde att i vissa delar av spelet så var man i fyrbackslinje. Men i grunden så var det ju fortfarande en trebackslinje. Man tryckte upp kanterna. Adam Bark var ju wingback men väldigt mycket ytter i många delar av spelet. Och vad som var att ÖSK var bättre och vad som var att Gävle kanske var det svagaste laget man har mött hittills. Det får vi reda på kanske på söndag mot Gais då. Men det var klart en mycket bra insats. Man kan ju bara slå laget som står på andra sidan. Man kan ju inte slå något annat lag.
Precis.
Och det gjorde de ju verkligen med eftertryck. Om man tjatar om de här XG-siffrorna så hade de 4 XG. Och det är ju första gången de är över 4. Och det är ganska ovanligt egentligen i en match att ett lag har över 4 i XG.
Jag är supersurig som är supertrött på XG.
Du får jättegärna vara det. Jag kommer nog fortsätta tjata om det. Men och jag vet att det finns, och dessutom så vet jag att i enskilda matcher så är det svårt att prata om.
Ja, det är den biten som irriterar mig, att nu får man ju liksom nästan i halvtid och det är så här många XG första 45 här, och jag tycker att XG kan vara superintressant om man tittar på det över en längre tid och kan se ett mönster. Men om ÖSK har haft ett XG i första halvlek och gjort noll mål, då är det bara, det är så fotboll är. Det blir inte mål på alla chanser liksom. Däremot så kan man dra i bredare penseldrag över si och så många matcher liksom.
Men jag tycker att man ska vara liksom ha distans till det både för och emot. Det en sak till exempel ÖSK vann ju XG då ganska eftertryckligt när man förlorade med 3-0 mot Västerås. Och den matchen var ju väl ingen som såg som tyckte att ÖSK var bättre. VSK var ju bättre. Även om ÖSK kanske inte gjorde en riktigt så dålig match som 0-3. Men det kan slå väldigt snett i enskilda matcher. Så ta det med lite nypa salt. Men jag tycker ändå det ger någonting till diskussionen. Men då främst sett till längre perspektiv än en match.
Vill du säga något mer om jävla matchen?
Nej, jag tror inte det. Adam Bark var bra.
Ja, bra. Du, vart kommer det här ta vägen nu då? Det är ju inte långt kvar till uppehållet.
Nej, bara en match.
Det är bara en match och det är Gais.
Ja, Gais som vann stort över GIF Sundsvall nu då igår, va? Vi spelar in där en onsdag. Så Gais har hämtat upp igen då. De var ju
ditt
på väg.
Gais.
Ja, precis. Precis. De gick ju igenom en period där man inte gjorde mål under en längre period. Och det var ju, det bröt ju mot Sundsvall borta. Och då gjorde man 3, tror jag. Inte riktigt koll. Är det 3? Ja, de vann med 3-0 borta mot GIF Sundsvall. Det är ett riktigt, riktigt jäkla kraftbevis, får man väl säga. GIF Sundsvall verkar ju vara, det är ju lite om varannan dag.
Ja.
Man skulle kunna börja prata om vilka lag man, det kanske vi kan göra nästa gång, vilka lag man kan räkna bort.
Ja.
För det blir ändå liksom, Superettan är så extremt jämn.
Gud ja.
Ja, så det är svårt att säga att de här två kommer att gå upp. Det skulle jag säga var nästan omöjligt. Men nu börjar man ändå kunna plocka av liksom så här ett blad i taget nerifrån. Så liksom, ja, självklarhet, Skövde kommer ju inte gå upp. Då har vi 15 lag kvar. Ja, men det har ju varit på den nivån, tycker jag, i Superettan. Att det har varit 16 lag som alla med någon parallell verklighet kan gå upp i allsvenskan. Så är det inte riktigt längre.
Nej, då ser vi fram emot den stora spåkulan i nästa veckas hemmaborg. Du har varit inne på Nasir Moros Instagram och snokat lite. Vad handlar det här om?
Ja, exakt. Han gör ju ett inlägg på Instagram efter Gävle-matchen. Och där han tackar supportrarna. Men jag tycker att det är någonting. Alltså, jag vet inte om jag läser in för mycket, men för mig så är det ett avskedsinlägg.
Ja.
Men jag vet inte, vi har ju relationspodden bara ligga lite här i huset.
Precis.
Jag tycker att det här är ju verkligen någonting för dig att bena ut.
Ska jag byta keps från fotboll till relationsexpert?
Ja,
precis. Då börjar jag med att läsa upp vad han har skrivit. Tack till alla våra fantastiska fans för ert stöd. Och jag vill verkligen tacka er för den kärlek och det stöd ni har visat mig. Jag uppskattar verkligen er alla. Och det du fastnar på här kanske, det stöd ni har visat mig.
Ja.
Att det låter som att han avslutar någonting där.
Ja.
Och skulle jag ha svarat på det här i relationspodden, då hade jag sagt ungefär så här, att man lägger väldigt mycket tid på sånt här att försöka tolka liksom, vad menar han med det här? Nu skrev han så här. Och den här emojin, vad är det här? Och svaret är alltid att du måste fråga vad han menar. För att man driver sig själv till vansinne genom att hålla på sådär. Och man, hur mycket man än vill, så kan man aldrig till 100 000% förstå en annan människa. Så att förstår du inte, då måste du fråga. För att då vet du helt plötsligt. Så att det skulle vara mitt första råd till dig om det här var relationspodden. Det är att fråga Moro. Vad det här betyder.
Det är också, du tycker att jag ska göra ett journalistiskt jobb?
Ja, det skulle komma till det. Att det är också mitt råd till dig som journalist. Ja. Att ställa frågan. Men om jag ska tolka det här, så tolkar jag det faktiskt bara som att han är glad för att de har vunnit. Han har fått glada tillrop för att de har vunnit. Och han vill tacka för det. Och sen är svenskan inte perfekt. Men det vet vi ju varför den inte är. Så det här betyder nog ingenting, tror jag.
Så bara ligga lite. det är ett lugnande besked för ÖSK-supportrar.
Vi har en fin tradition i den podden av att uppmuntra folk till att göra slut. Det är väldigt ofta vi tycker att folk ska göra slut. Folk har väldigt konstiga problem också, ska jag säga. Men i det här fallet så tror jag att relationen kan få leva en liten stund till, faktiskt.
Mm. Ja. Mm. Ja, men du har ju verkligen någonting i det där språkmässiga. Det här är, jag tror det är hans första inlägg på svenska. Det kan ju vara så att han... Och sen är det ganska fint också att han, om man läser det på det sättet, då tackar han ju för stödet som har varit. Mm. Men han tar inte för givet att han har stöd framåt.
Och där börjar du också tolka in saker som är... Det tror jag inte var medvetet.
Nej.
Men det råkade bli så.
Ja. 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 Och sen måste man ju ändå... Hans kontrakt går ut efter säsongen.
Japp. Yep.
Om man ska flytta så och ÖSK ska få några stålar för honom, då måste det bli nu. Så när övergångsfönstret öppnar. Så jag tror jag ändå håller det lite öppet här. Det kan vara ett avskedsinlägg.
Vi kan absolut hålla öppet för möjligheten att han lämnar. Mm. Men att det här Instagram-inlägget ska ha någonting med det att göra, det tror jag 0%. Nej, det tror jag inte.
För det skulle kunna vara... Det är sista hemmamatchen i sånt fall. Han skriver det här inlägget efter den sista hemmamatchen.
Mm. Då tror jag vi återigen hamnar i att du måste fråga honom.
Du
får nog göra det.
Jag vill nästan för min journalistiska heder så det är klart att jag kommer fråga honom.
Ja.
Men det var intressant att höra vad olika infallsvinklar. Jag är inte helt säker på att det är språkmässiga problem, och jag kan tänka mig att det skulle kunna vara tänkt som ett avskedsinlägg.
Ja, bra. Jag byter tillbaka keps nu.
Mm.
Ja. Johan Mårtensson är på väg hem, säger du?
Ja, det har jag hört. Att Johan Mårtensson är på väg hem. Han har ju också uttalat sig om i Fotbollskanalen, tror jag, där han säger att hans framtid, och han spelar ju för Panetolikos i grekiska högsta ligan. Och där har han sagt att kontraktet går ut och han vet inte vad som händer. Så, och jag har hört att han är på väg hem. Jag har också hört, då är det ju frågan. Kan Johan Mårtensson göra en oväntad ÖSK comeback?
Precis, ja. Intressant.
Ja, det är intressant. Vi kanske gör det mindre intressant väldigt snabbt genom att säga att jag tror inte det. Han är ju 34 år gammal. Han har ju visat att hans kropp inte mår så jättebra av att spela på Bern Arenas konstgräs. Det var ju väldigt mycket skador. Nu har han ju spelat, jag tror han har spelat 42 matcher på 1,5 år för Panetolikos.
Mm-hmm.
Det är ganska mycket.
Gud ja.
Ja, och jag tror inte han har platsat varje gång. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att han har spelat mycket. Han har kunnat spela väldigt mycket. Så Johan Mårtensson skulle absolut kunna göra ett jobb i ÖSK och stärka upp just den här centrala mittbanan som vi har pratat om. Men det finns ju flera saker som talar emot, och det är ekonomin. ÖSK har egentligen inga pengar alls att ta in spelare. Och åldern och skadehistoriken. Jag tror att ÖSK, om man har några pengar, så kommer man försöka då hitta någonting som har lite mer potential framåt.
Mm.
Och skadehistoriken skulle göra att jag drar öronen åt mig, med tanke på att han var väldigt mycket skadad han var sist, och sen har man då visat att på naturgräs så funkar det att spela ganska mycket, men på konstgräs funkar det inte så mycket. Så kan det bli Skövde? Flytta hem till
Skövde?
Ja,
kan det bli Skövde? Det är ju frågan, alltså riva och slita på mittfältet där. Hur sannolikt är det?
Jo, men det känns ju ganska sannolikt. Han är ju ändå, det känns ju ändå som att det är Skövdeblod, som liksom så här västgötskt blod som rinner i Johan Mårtenssons vener, eller hur?
Ja, gud ja.
Han är så mycket västgöte som det går att få. Så jag har hört lite viskningar om det också, att det skulle kunna vara intressant med Skövde då. Jag tror att det skulle kunna, det som talar emot det är väl Skövdes läge i tabellen. Det är ju ganska hopplöst med då, vad är det, 5 poäng upp till kvalplats.
Men det beror också på om han tänker att han ska ha två år till i fotbollen, eller om han tänker att han ska ha fyra år till. Om han tänker att jag har ett kontrakt kvar, då kanske inte det spelar så där jättestor roll om det blir Division 1 sista säsongen. Men vill han ha på lite längre sikt och fortsätta, så vill han kanske vara garanterad att det ska vara superettan åtminstone.
Ja, precis. Exakt. Nej, men att då åka ur med Skövde och sen ta dem tillbaka vore väl lite stiligt också.
Avsluta lite som hjälte, ja. Han har ju en jäkla massa fans i Skövde också. Det var ju någon sånt här knattelag som var och hälsa på någon match för några år sedan. Så han hade en egen liten klack där i, nu kan jag inte väderstrecken, men i hörnet där mellan långsidan och borta klacken. Mm. Vad blir det?
Ja, det blir sydöstra.
Ja, precis. Där hade han 30-40 kids. Jaha. Som stod och sjöng för bara honom. Jag tror vi gjorde någon grej på det efteråt. Det var ju superhärligt.
Ja, men det avgör saken. Johan Mårtensson spelar i Skövde efter sommar.
Ja. Vet du varför Johan Mårtensson är ett geni? Han har gjort en genialisk grej som jag aldrig kommer glömma.
Jag vet det. Faktiskt.
Har jag tjatat för mycket om det? Så ja, vet
jag. Jag låter dig berätta.
Ja, men det är att han har döpt sin son till Viggo. Så att hans barn heter Viggo Mårtensson. Ja. Då behöver vi inte fastna idag, för då har lyssnarna också koll på läget. Men du, här har vi ju på tal om att ÖSK inte har några pengar och sådär. De gjorde ju ändå en värvning här i veckan. Och då förstår ju jag också att en 18-åring från BK Forward inte kostar några stora pengar.
Nej.
Men det har ju ändå låtit som att det är 0 kronor.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
När vi har att röra oss om. Alltså bokstavligt talat ingenting. Och då någonstans öppnar det för att någon är på väg bort, eller var det här någonting som de ändå lyckades så här, vi skrapar ihop till den här värvningen?
Jag tror på det senare, va?
Ja.
Att man skrapar ihop till den här värvningen.
Mm.
Han är ju också en spelare som kan spela både i år och nästa år i akademin.
Mm.
Spela för P19, allsvenska laget då. Och där ligger ÖSK precis på gränsen för att dras in i en bottenstrid.
Mm.
Så att de har ingen marginal tabellmässigt, men de har ju några poäng då. Och de här lagen verkar inte ta så många poäng längst ner.
Just det.
Så där kan säkert Hamza Şagaxlı vara en viktig spelare i det.
Mm.
Jag tror han är på väg inplockad för att spela i A-laget. Men även Malik Mokede spelar ju, och även Johannes Dano spelar ju. De dubblerar ju.
Precis.
Mm. Så jag tror det också. Sen ser man väl också de här skadeproblemen på det centrala mittfältet. Att det kan behövas någon till, och då lyfter man in. Jag tror väl inte att just på det centrala mittfältet att det skulle vara någon på väg bort. Jag blir förvånad om det skulle vara allt så.
Och du som är stans stora BK Forward-kännare,
ja.
BK Forward-expert, du ser mer BK Forward än BK Forward själva.
Ja, jag bor ju bara några hundra meter ifrån terrängen.
Och ja, du hamnar gärna där.
Jag älskar att gå på liksom så här Division 2-fotboll. Så då är det väldigt, väldigt lätt för mig att en ledig lördag gå ner och se fotboll på terrängen. Det tycker jag mycket om. Och sen har jag har ju en bakgrund, om man ska vara... Var transparent här, så har jag även en bakgrund som ungdomsledare med min sons lag då, i BK Forward.
Mm. Och då får du berätta då, vem är Hamza Şagaxlı?
Ja, han tillhör ju det här laget, alltså distriktslaget 2005, födda 2015, var ju ett bra distriktslag. Där man då Malik Mokede och sen... Edvin Tellgren egentligen hörde ju till den här generationen, så det är egentligen kanske 2005 är nog den senaste i raden av starka ungdomsgenerationer i Örebrofotbollen. Den hade ju också den egenheten att det var få av de spelarna som tillhörde ÖSK. Det var Edwin Tellgren, det var Seif Ali Hindi, Malik Mukede, alla de spelade i Karlslund och sen då Hamse Shagaxle. Jag glömmer säkert någon, men det är väl i stort sett de stora spelarna då i den generationen. Och han är ju en storvuxen, det är ju det som är USPen verkligen, känns det som. Som man verkligen får upp ögonen för Hamse Shagaxle. Han är ju 1,94. Det är ju väldigt långt alltså. Och det är ingen spenslig kille heller. Han är en ganska kraftig spelare. Klart offensivt genererad då. Som ju inte riktigt, när han kom fram i forwards A-lag så tänkte man att vad spännande, nu kommer det verkligen fram. Jag kan inte säga att han har gjort det där riktiga avtrycket i BK forwards A-lag. Han har ju spelat de flesta matcherna från start den här säsongen, men kanske inte liksom slagit igenom så jättestort, men visat att han kan spela på den nivån då. Så det är en spelskicklig storvuxen mittfältare som, om man kan lära sig med tiden att använda den egenskapen han har, den här storleken, så är det ju en extremt intressant spelare.
Mm.
Han har varit nere lite i Italien, jag tror det är 2 gånger, och provspelat också. Det har vi ju pratat om flera gånger förut, att det ska man ta med en nypa salt om spelare är utomlands. För man vet inte riktigt syftet och vem som har liksom initierat provspelet. Men det visar ju ändå att det finns någonting. Så det blir intressant, och jag tror ju att han är intagen för att göra minuter i Superettan den här säsongen redan. Det tror jag.
Mm. Jag tror att det var den gamla NA-medarbetaren Daniel Lagerqvist som påpekade på Twitter när han länkade till den här artikeln. Så skrev han och citerade Hamse. Han hade ju sagt att det har varit min dröm sedan jag var liten att få spela i ÖSK. Då påpekade Daniel att det är ingen självklarhet. Nej. Att en 18-åring från Örebro säger så. Det var väl en liten fin glimt av hopp ändå.
Ja, precis. Det är väl bara typ Gilloan som har sagt det. Men han har ju sagt det i retroaktivt.
Ja, precis.
Och det har kanske, jag vet inte. Har det funnits skäl att tvivla lite på det?
Det är lite efterhandskonstruktion. Ja, precis. Men det kändes, han flörtade ju ganska länge och ganska friskt med ÖSK-supportrarna.
Ja,
det gjorde han ju verkligen. Mm.
Ja. Nej, men det är absolut ingen. Och om man går tillbaka till min bakgrund då, som jag är verkligen ingen demontränare utan en föräldraledare liksom, i ett BK Forward ungdomslag. Och det jag gillar med det är ju den här rivaliteten som faktiskt finns i Örebro då. Att det är ingen självklarhet att du som forwardspelare älskar ÖSK. Det finns en och jag tror ju att konkurrens på fotbollsplanen vässar knivar liksom. Så jag gillar ju det här lite grann. Den här rivaliteten som finns i Örebro då, mellan klubbarna. Men det är klart att det är ju bra om det finns någon, att den rivaliteten inte gör att det är helt omöjligt för spelare att gå till ÖSK. Så jag välkomnar det. Det är väl bra.
Har du hunnit prata med honom?
Nej, jag tänkte göra det. Jag är precis på väg ner till träningen nu.
Ja.
Så gör väl det i alldeles strax.
Jag bara kom att tänka på när du nämnde Edwin Tellgren där. Han fick ju kontrakt med IFK Norrköping som 16-åring.
Mm.
Och då fick jag på mig att jag skulle ringa honom den dagen och kolla liksom. Och det var mitt upp i alltihopa. Jag ringde honom i någon kaffepaus där. De höll på liksom, de skulle åka dit, läkarundersökning, och han skulle träffa tränaren som jag tror var Rickard Norling då.
Mm.
Ja, men du vet så här, grejer som jag tänker att för en 16-åring så är väl det här svincoolt, typ. Så jag förväntade mig på luren där att jag skulle få en jätteglad, så här, oförstörd, superpeppad Edwin. Han var absolut inte kaxig eller otrevlig eller något sånt där. Men jag hörde ju på honom att så här, ja men det är klart jag har fått allsvensk kontrakt. Alltså det fanns någonting i det där som jag blev så här, shit, den här generationen grabbar är så inställda på det här. Så att det här är bara bocka av, check, bra, klart liksom.
Mm. Ja, det är intressant.
Det fanns något härligt i det också såklart. Ja, jaha. Du, då gör vi så här, Fredrik. Du ska få springa ner på träningen, men först, vad händer med honom?
Och nu har vi haft några mindre
lyckade
slagkraftiga namn kanske.
Du räckte över påsen till mig här och då vill jag set the record straight. För att du satt här i förra veckan och sa, jag har aldrig fått dra, sa du. Som att det är någonting jag har roffat åt mig. Jag tänkte, nu Fredrik, lugnar vi ner oss ett par hekto. För att du har ju lagt på mig att jag ska dra.
Ja.
Och det vill jag vara väldigt tydlig med.
Ja. Så jag har ingen rätt att vara bitter över det här.
Du har all rätt att säga så här, kan inte jag få dra den här veckan? Men du har ingen rätt att säga att
samma...
jag har aldrig fått dra. Det tyckte jag var...
Det är lite samma som när vi sitter och spekulerar i vad Naziro Moro.
Ja,
att det är liksom,
precis.
Jag ska säga vad jag vill.
Ja.
Manifestera min önskan.
Precis. Mm. Och du ser också här i kommunikationen att det blir inte så bra. Om jag sitter och lyssnar på det där och så hör jag så här, fanns, nu sa Fredrik så där och så pratar inte vi. På flera dagar. Jag hinner bara gå, det hinner gå och gro i mig det här att du, den här efterslängen. Ja men du, nu ska vi se här. Då håller vi tummarna för ett bra namn den här veckan.
Mm, absolut. Mm,
ska vi se. Det här är faktiskt ett mycket bra namn ska jag säga.
Mm.
Martin Bengtsson.
Oj.
Ja, ett superprofil.
Ja, verkligen. Men nu är vi tillbaka på det här, att det här känns staged.
Ja. Exakt.
Ja, Martin Bengtsson. Jag satt och pratade om honom igår faktiskt.
Jaha.
Ja, jag satt och pratade med den före detta hovet-profilen, Erik Wigren.
Aha.
Ja, som gjorde massa mål för Sturehof på 2000-talet, 00-talet. Ja.
Just det.
Ja, då pratade vi om det en del om Sturehof som Jon Lundblad och
just det. Ja.
Sen hade jag hade även förmånen att få vara på Sörbyvallen en hel kväll när vi sände den här stora Division 4-satsningen förra fredagen.
Och det måste jag säga var otroligt jobb av hela sportredaktionen.
Ja,
det där är inte så lätt som man tror att damma av en sån där sändning.
Nej, det höll ju också på att sluta med att jag dog och Erik förstörde knät.
Ja, precis.
Vi skulle bära ett sånt här, du vet, sån där kafébord, heter det. Sån här stort, med trä och tillhörande bänkar.
Mm.
Och skulle bära in det på för att ställa kameran på. Och jag ramlade baklänges och fick hela den där över mig. Slog i, liksom ramla in i dörren som vi försökte ta oss igenom.
Amen.
Och stor dramatik, jag har fortfarande svullet ben och ett sår på smalbenet. Och Erik sa samtidigt, det blev ju dramatiskt för mig, allt ljus på mig.
Ja.
Två timmar senare sa Erik precis när det där hände, då hörde jag att det sa klick i mitt knä. Så ja, det höll på att sluta en ände med förskräckelse.
Herregud, det är något fruktansvärt ovärdigt i att ramla.
Ramla baklänges också. Det var en sån här slow motion ramling var det också. Det var
så liksom, att du hann tänka mycket att fan, nu händer det.
Ja, mycket tankar så här att oj, nu ramlar jag. Ja, men jag klarar det. Nej, jag klarar det inte. Oj! Jag klarar det.
Ja.
Nej, jag klarar det inte. Jag gick fram och tillbaka och det visade sig att jag klarar det inte.
Du klarar det inte.
Nej. Jag klarar det inte alls.
Men sändningen blev bra i alla fall.
Ja, det var roligt.
Ja. Vi dammar av de här standardfrågorna då. Du har ju redan svarat på vilken klubb han kom till ÖSK från.
Ja, Sturehof.
Ja, och vart han gick vet ju alla.
Ja, det är Inter.
Och hur det gick.
Mm.
Det vet alla också.
Ja, verkligen.
Mm.
Det har ju skrivits böcker och gjort filmer om detta.
Ja.
Så ja, han kom ju dit. Han var ju verkligen inte bara ÖSKs golden boy utan även till en viss del Sveriges golden boy. Det såg som en jättetalang. Lagkapten i pojklandslaget. Men det fanns en aura kring honom. Han debuterade i A-laget och sen så försvann han då till Serie A där han tränade med de stora spelarna som var då. Serie A var ju ännu hetare då än vad det är nu. Och sen gick det tokigt som det kan göra ibland kanske när en människa som rycks upp från sina rötter och hamnar i en tuff situation. Det bara jag förstår, så jag ska inte sitta här och försöka göra någon psykolog test på honom, men han hade väl svårare och svårare att identifiera sig med den där fotbollsvärlden.
Mm.
Och när han kom tillbaka så var det ganska tydligt. Han var inte den där fotbollskillen längre kanske. Och jag kommer ihåg att han hade någon sån här... Det kan låta lite märkligt nu, för att det är nog lite mer okej att vara lite olika i... Nu är det vanligare att människor kommer från olika bakgrunder i fotbollen. Men det var inte riktigt det ens då. Liksom, när vi pratade i början av 2000-talet. Och då hade han ett Tåström-citat på ryggen. På sin, jag tror att det var en skinnjacka.
Mm.
Och hade mer en punkig frisyr. Och det här är givetvis sånt som ska vara okej. Okay, men det var lite eljest då.
Ja. Lite Mats Rubart.
Ja, fast ännu mer.
Ja,
lite mer.
Udda fågel. Ja.
Ja, lite. Mm. Sen jobbade jag här på Närkesallan också länge och jobbade lite i media och är nu konstnär. Va?
Mm.
Mycket, mycket begåvad människa på många, många olika sätt. Även fotboll som jag är en sån här som man undrar ju vad det skulle kunna ha varit. Och ibland så finner man sig själv att man tänker att hur gammal skulle han ha varit nu? Skulle han kunna ha spelat fortfarande?
Ja, det är frågan, Fredrik. Det kan du få i förhör här.
Ja, han är född 86.
Ja,
ja, så nu skulle han vara, vad blir det, 37 år. Så han skulle vara i slutet av en lång karriär.
Ja.
Om det skulle ha varit så som det skulle ha kunnat vara.
Ja, vem var det ni drog förra veckan?
Joel Andersson Segerlind.
Just det, och så var det Gustav Lejonhill. Då fick vi väga upp det med lite Martin Bengtsson här nu.
Ja, verkligen.
Ja, precis. Verkligen. Vad fint. Ja.
Har du sett filmen?
Nej.
Jag har inte sett filmen.
Nej.
Nej. Det är verkligen på min to-do-lista.
Ja, det får man...
Den har ju fått fin kritik och var ju väl Oscars nominerad.
Ja. Gud ja.
Det är inte så många som vi kommer dra ur den där påsen som det har gjorts en film om som har blivit Oscars nominerad. Vi sticker inte ut nacken nu allt för mycket.
Jag tror inte vi sticker ut hakan för mycket.
Nej.
Nu ska vi se. Det var ju någon, vem var det som spelade han? För det var någon skådis som jag tycker om. Jag försöker få fram det här. Ja, skitsamma. Jag ska kolla. Vi har det på våran filmlista den här sommaren.
Mm.
Att vi ska ha sett Tigrar, som Tigrar den heter. Mm. Den ska vi ha sett när vi kommer tillbaka för höstsäsongen av Hemmaborgen.
Det
har vi ett par månader på oss. Det ska vi klara av. Ja, men vad bra. Du ska rusa ner till träningen och det är match igen på, vad är det, lördag, söndag?
Söndag tror jag.
Söndag.
Mm. Det blir också min sista insats innan semestern tror jag.
Ja.
Förutom Hemmaborgen nästa vecka blir det min sista.
Mm. Och Hemmaborgen kommer ju rulla på under sommaren ska vi säga. Jag får pussla och klippa och klistra när du är borta och så får du göra samma sak när jag är borta. Mm. Och sen är vi tillbaka i den här originalformen igen till hösten.
Ja, du skulle se hur det ser ut när jag ska liksom exportera, man ska spara och exportera och sådär. Jag skulle se hur det ser ut. Det är en vandring på en slak lina kan jag säga.
Ja, men nu vill du bara odla någon bild av dig själv här som någon form av konstnärssjäl. Det har ju gått jättebra när du har poddat själv.
Ja.
Bra, då är det match på tisdag och så hörs vi i Hemmaborgen igen nästa vecka.
Det gör vi, tack så mycket.
Sa jag tisdag?
Jag vet inte, sa du tisdag?
Jag säger nu här, lägger jag till att det är på söndag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.